Innan slutet, del 1 av 5, av Jesper Buggekold. Översättning av Elin Rosén. Inläst av Fredrik Albo för Saga. Vattnet slår behagligt mot skeppets skrov med mjuka, kluckande skvalp. Vanligtvis skulle ljuden lugna Axel, men inte idag. Ljuden påminner honom om solens strålar på sommaren, om farfars jolle, om att sätta nät. Om att tydligt kunna se Sveriges spets. Om att äta medhavda smörgåsar i jollen och om citronlemonad. Men från och med nu kommer han förknippa det med något annat. Osäkerhet och fruktan. Han borde ha anat oråd. Paul, Kjell och flera av de andra som är så begeistrade över nazisterna hade lämnat polisstationen strax innan flyglarmet. I efterhand hade deras ärenden låtit som dåliga ursäkter. När flyglarmet hade satt igång hörde Axel ett par explosioner, rop och skott. Allt motstånd var lönlöst, för tyskarna hade omringat polisstationen och de hade maskingevär och pansarvärnskanoner. Utan hänsyn till deras polisgrad hade de blivit uppställda på led. Axel hade stått bakom polisinspektör Rugård, men just då var de jämbördiga. Inspektörens barska kynne var som förvandlat. Han sjönk ihop i ryggen, stod som en trasdocka. När en soldat sköt ett varningsskott upp i luften för att få dem att hålla tyst, hoppade Rugård till som ett skräckslaget barn. Det var då de alla förstod allvaret. De blev visiterade och avväpnade och i timtal hade de väntat på polisstationens runda gård. De hade blivit ledda ut på Otto Mönsters gärde och motats upp på de väntande lastbilarna. På flaket på var och en av dem stod tyska soldater med skarpladdade k-pistar. Lastbilarna sattes i rörelse genom Köpenhamns gator, Västre Boulevard, Nørre Voldgade, Östre Voldgade, förbi Svenska kyrkan. Staden fladdrade förbi deras ögon, genom porten till Frihamnen. Vid slutet av Langelinjekajen låg ett skepp. MS Kometa hade Axel läst på akterstäven. Det väntade på att bli lastat och de var lasten som skulle ombord. De är allt för många här nere i lastrummet. Axel försöker hitta en ställning han kan hålla ut, men han kan nästan inte röra sig. De har blivit staplade som jutesäckar. Platsen i förskeppet är trång. De kan inte stå. De kan inte sitta. Deras ryggar gnids mot varandras. Deras ben viks ihop. De nästan ligger på varandra. Skeppet befinner sig fortfarande i hamnen. Det är kväll och de är alla rädda. Några menar att de kommer att seglas till Bornholm, några till Tyskland. Andra menar att skeppet kommer att sänkas på öppet hav med hela sin last. De. Han tänker att havsbottnen är att föredra framför Tyskland. De har alla hört ryktena om koncentrationslägren och de är för många för att det bara ska vara vandringssägner. Om de slutar på en sådan plats kommer Axel troligtvis inte återvända. Han ser Kamma framför sig. Hon lutar sig mot köksbordet. En hand på den svällande magen. Och så hans hand ovanpå. Snart ska deras lilla lägenhet få ännu en invånare. Tanken på att han inte ska komma hem från arbetet idag. Att han inte ska sitta på sin vanliga plats vid middagsbordet. Att Kamma inte kan knuffa honom in till sig. Det svider som ett obehag i mellangärdet. När kommer han att få se henne igen, tro? Kommer hon att få veta vad som har hänt honom? Och vad kommer att hända med honom? Lastluckorna är tätt slutna. Efter ganska kort tid är luften kväljande. Den är tömd på energi. Den är varm och olidlig. Den stinker av motorolja och sammanstuvade människor. Axel andas in genom sin arm och bredvid honom flämtar Johannes. Det kommer inte någon frisk luft ner hit. Luften blir bara tjockare och värre och flera svimmar. Öppna lastluckorna för i helvete! Axel slår av full kraft mot skeppssidan. Vi måste få luft! Johannes stönar och drar våldsamt efter andan. Hjälp mig! Säger Axel. Samtidigt som Erik stöttar Johannes kropp lossar Axel den äldre överkonstapelns slips och knäpper upp hans skjorta.